Ja, nu kör vi. Ja.
Härligt.
Hej och välkomna till dagens avsnitt.
Just det.
Lite energi ska det vara.
Agilpodden.
Ja, och idag ska vi prata om agil utveckling och testning.
Precis.
Och jag låter illa och det är för att jag är förkyld. Så Dick får köra idag så sitter jag tyst och dricker te.
Du heter Erik, jag heter Dick, vi är Agilpodden och idag har vi med oss Alexander Talinder som gäst. Vill du introducera dig själv?
Ja, gärna. Ja, Alexander Talinder heter jag. Jag är här för att jag vill sprida mitt budskap om varför det är viktigt att jobba med strukturerat med test som utvecklare när man jobbar i agila team. Mm. Jag har väl hållit på i den här branschen i, ja, det börjar närma sig fan 20 år snart nästan.
Var de tagit vägen?
Så, ja, jo, det kan man ju verkligen undra. Men det har väl gett mig någon chans att pröva på lite olika saker. Mm. Jag har väl utvecklaren i blodet liksom sådär. Men jag har fått pröva på lite. Var arkitekt och chef och testare vid något tillfälle. Och till och med projektledare. Så jag har väl lite spann här.
Kul.
Att ta ifrån.
Ska vi ta fart? Vad tror du att en testare gör?
Och vad jag tror, ja, perfekt. Det var precis den här frågan. Vad jag tror, oj, oj, oj. Nu får jag vara försiktig här och väga orden på guldvåg här.
Nej, det är inte alls. Jag kastar dig.
Nej, precis, kastar. Ja, men precis. Ingen kan slå mig. Nej, men det finns ju två varianter av det här. Och jag hoppas att en testare år 2017 agerar mer proaktivt än reaktivt när han eller hon jobbar i sitt team. Så jag hoppas att det är en person som tar ansvar och hjälper teamet att ta ansvar för kvalitet helt enkelt. Ibland hör man ordet quality champion i de här sammanhangen och det är ett ord jag verkligen gillar väldigt mycket.
Quality champion, det har faktiskt inte jag hört.
Jag har hört quality manager däremot. Lika positivt.
Vad gillar vi det?
Nej, men precis. Det är bara liksom, det är substantivet som skiljer här. Liksom. Men som quality champion så vill man hjälpa teamet att helt enkelt ta helhetsansvaret för kvaliteten. Och det kommer ju variera lite beroende på vilken roll som faktiskt jobbar med kvaliteten. Och idag ska vi prata ganska mycket om utvecklare kan jag tänka mig. Den andra delen av det här med vad en testare gör, och det kan vara så att den arten av testare är delvis lite hotad nu. Det är den här klassiska testaren som sitter och får en bibba i knät och skriver en testspecifikation och kör igenom ett antal testfall manuellt. Men det där tror jag faktiskt är ett spöke som man pratar om och skräms med. Jag tror det är ganska många som har förstått att testning måste vara en mycket mer proaktiv aktivitet vid det här laget.
Det känns så. Och där kan vi väl gå tillbaka lite till den traditionella världen. För i alla fall så som jag har lärt mig traditionellt, det är liksom att testrollen är ju efter utvecklingen liksom. Och när utvecklingen är klar då testar man och då försöker man liksom skjuta sönder koden på något sätt. Man testar liksom, sitter och klickar manuellt. Och sen deras jobb är ju då bara att försöka få det här att inte fungera, så hitta en bugg eller sådär. Och sen om det inte fungerar då blir de nästan lite glada och kan gå tillbaka till utvecklingen och säga kolla, det funkar inte. Så det är liksom den här klassiska överlämningsgrejen liksom.
Alltså jag måste ju haka i här och säga att det här haha-ögonblicket, jag har ju provat som testare, höll jag på att säga. Nej, men jag har väl jobbat lite grann för jag ville verkligen gärna pröva på det här och se hur det känns. Så haha-ögonblicket, man mår rätt bra i det. Alltså, så jag tycker, alltså, det ska inte underskattas. Sen är det så faktiskt att om man försöker vara lite vetenskaplig och titta på det här så finns det ändå två, i alla fall minst två, men jag brukar tala om två perspektiv på testning, och det är det kritiserande eller kanske utvärderande perspektivet och det stöttande perspektivet. Och det du har pratat om nu är det helt enkelt utvärderande perspektivet, där man tittar utifrån, man har distans till det som har byggts, så det är inte bara dåligt liksom, utan här brukar man ju framhålla den här distansen som man har just eftersom man inte är aktivt inblandad
man
i utvecklingen.
Man är revisor liksom på något sätt.
Ja, men man är revisor och man har inte liksom besudlats eller smittats av groupthinket i gruppen som har gjort det här. Och man tittar utifrån och då kan man kritisera, utvärdera kolla utifrån om det är en styrka i det här perspektivet. Så det ska man inte glömma. Däremot så är det, beroende på om man spelar de här korten lite fel, så kan det ju uppstå väldigt antagonistiska situationer. Och där har du det här hahat. Sen hahat är ju roligt oavsett liksom hur bra kompis man är med utvecklarna och hur bra relationen man har, så är det faktiskt jätteroligt att hitta fel. Det är lite roligare att putta om kull legotornet än att bygga det faktiskt.
Ja, det blir precis sant.
Det är lite
det man kan säga också, lite risken med det där, det är ju att även i traditionell värld så är det ju ofta så att kanske de här testarna inte ens sitter i ett team, utan de sitter liksom organisatoriskt i en egen grupp och kanske till och med har någon testmanager runt sig då som ansvarar för någon hel i testplan som går över alla team och så vidare liksom. Så det kan ju finnas ett allvar i det här haha-het också. Jag förstår att skämtsamt kan det vara väldigt roligt om det är ett agilt team och det lirar liksom.
För det kan ju bli lite att de mäts på att vara så elaka och effektiva som möjligt och liksom sätta dit så mycket kodare som möjligt och såna där saker. Om man skapar en sån stab, det är det du pratar om nu egentligen. Man gömmer alla testare så de bara mest pratar med varandra och sätts lön med någon som bara testar under sig och så vidare och så vidare.
Exakt.
Ja, det finns ju stora faror.
Men sen måste man vara ödmjuk här.
Ja, det ska också.
Ändå lite grann, alltså själv om jag pratar från mitt perspektiv, som sagt, jag har inte byggt en, eller testat en rymdfärja, jag har inte byggt någon pacemaker och så jag vill ändå ge det här lite benefit of the doubt faktiskt i det här fallet. Så jag tror för de flesta setuperna så ska man ta det lite lugnt med att bygga sin världens största testorganisation och köra loss med massa testledare som skriver massa dokument, men jag vill ändå vara lite ödmjuk och reservera mig lite här.
Det kan du vara. Jag är inte lika ödmjuk.
Nej, okay.
men det är bra. Det är klart. Men jag håller med dig. Men många tror ju liksom att det här med att skriva stora dokument och göra stora testplaner och sånt är effektivt för all IT-utveckling liksom.
Jag måste bara säga här, jag hade nästan glömt bort det här, men när ni började prata om det här med traditionell och så vidare. När jag har ju faktiskt en gång i tiden varit projektledare på tidigt 00-tal. Det agila manifestet fanns ju, men jag kände väl inte till och så vidare. Då hade vi väl ofta den approachen att vi gjorde en projektplan och så var det ett antal veckor på varje grej, och då var ju utvecklingen var ju en del och testning kom efter den då helt och hållet. Så man gjorde all utveckling klar och sen började man testa. Om man då mot förmodan skulle kunna tänkas bli lite försenad där under utvecklingen, det var oftast den reflexmässiga lösningen på det här, det var korta testperioden. Och försöka göra det lite snabbare. Och det satt jag där och på något sätt förstod jag att det här är nog inte så jävla smart.
Men vad fan ska jag göra?
Ja, det var precis.
Men sen vill jag nog kasta in det där, alltså när vi ändå pratar. Nej, jag vill inte försvara det, men jag vill liksom, jag vill göra en bra podd här, problematisera lite här. Och personligen så skulle jag nog säga att det där inte är faktiskt det största problemet, därför att om man ändå sitter i den situationen, då har man ändå tänkt till på något sätt liksom. Det värsta är ju snarare där man inte har tänkt till alls, utan man har det värsta ur bägge världarna liksom, att man har något slags rupprocess i bakhuvudet, men man har inte staffat fullt upp för den. Ja. Och så har man någon slags semi-agil kontext liksom, och så blir det någon pannkaka av det här, så blir det liksom inte någonting av någonting
man
liksom.
Man kombinerar nackdelarna med alla metoderna eller vad man
precis.
Och det är en klassiker.
Ja, nej men faktiskt. Så jag är nog där att jag tycker att lite det här med vattenfall och sekventiellt, det är lite den här halmgubben liksom som man inte får, som inte slår tillbaka lite. Det är inte det som har liksom slagit omkull mig, men vi har ju alla olika erfarenheter.
Så är det ju verkligen.
Nej, jag kan väl hålla med. Byggde man en rymdfärg eller något så skulle det väl vara logiskt att ha den där testperioden i och för sig då kanske. Men det är ju kanske, om man då märker att man inte blir klar, ska man snarare dra ner på funktionalitet eller möjligtvis senare lägga snarare än att dra bort just test. Det var väl det som var min känsla kanske.
Ja.
Vad gör en utvecklare
då? Ja, vad gör en utvecklare? Ja, precis.
Vad tror du att den
utvecklar? Ja, vad tror jag? Ja, där har jag kanske lite mer kött på benen. Men det är inte självklart. Alltså, om man gör det lite intressant igen, så om vi tittar på rollen utvecklare i Scrum, så är ju alla utvecklare liksom. Så där har vi inga specialiteter på det sättet. Men för att jag ska knyta an till det som är mig kärt, så tycker jag ändå att en utvecklare, den vars huvuduppgift är att skriva källkod helt enkelt. Sen så gillar jag att göra distinktionen där mellan utvecklare och programmerare. Och det här, jag vet inte om det här är sant, det är bara liksom den distinktionen jag gör. Att förr i tiden så var man programmerare. Man startade sin Borland C++ 3.0, man skrev kod, man tryckte på Ctrl F9, det vart compile, och så började den länka, och det tog ungefär 45 sekunder på en DX266, och då kunde man göra någonting under de här sekunderna, och sen var det liksom klart. Nu när man verkar i en agil kontext, så som utvecklare har man ju ett mycket bredare ansvar, och ska jag vara krass så tror jag att en utvecklare lägger 30% max av sin tid på att skriva källkod.
Det är
faktiskt.
Ja.
I grova slängar. Och det andra är ju ändå som sagt, planera arbetet. Vi jobbar ju mycket med continuous integration och alla de typer av miljöer. Det är mycket infrastruktur som vi håller på med, och åtgärder som gör att vi får bättre kvalitet, och där kommer väl utvecklartestning helt enkelt.
Det är ett grepp som du har myntat, eller?
Ja, alltså någonstans, det är svårt att mynta liksom ett begrepp i nu när vi har internet liksom, så söker man på developer testing på Wikipedia, så får man en helt inte helt annan definition, men inte så att säga min definition, men jag vill nog ändå claima det begreppet.
Vad är din definition?
Det är en utvecklares systematiska och intentionella användning av grundläggande testtekniker för att uppnå god kvalitet i den kod som skrivs. Och betoningen här är faktiskt på orden, så att säga, systematiska och intentionella. För det betyder, om man ställer det här mot, så att säga, motsatsen, så ser man ju att om man till exempel köper en bok till som utvecklare förväntas läsa, en enhetstestningsbok eller någonting som är ganska relativt vanligt ändå. Då ser man att det står lite så här: du ska enhetstesta, och här är lite sätt att göra det på, men det finns liksom ingen, det står inte riktigt, men vad ska jag testa? Vad är liksom, vad är viktigt, vad är inte viktigt? Om jag får använda det här ordet, nu är jag lite försiktig med det, men hur många testfall ska jag ha? Det är också en sån här vanlig, jättevanlig fråga. Jag har varit ute och coachat ett antal team, och den mest klassiska frågan är: ett, vad ska jag testa? Två, hur många tester behöver jag? Och det här kan man svara på om man försöker ta teori från det som traditionellt brukar vara testarvärlden helt enkelt. De har ju svaren på det här, men de här svaren finns inte, eller har i alla fall inte funnits i utvecklarskrået förut, utan det var lite sådär, det var lite ad hoc. Och intentionell är att man vet att man, så det var det systematiska, och intentionell är att man vet att jag använder de här teknikerna. Det är inte någon slump, utan jag har den här typen av problem, den här situationen, då vet jag att jag kan plocka fram det här verktyget, den här tekniken, och då kommer jag nå det här resultatet. Och då kan jag ha en ganska god hypotes om vilket slags kvalitet jag producerar.
En medveten verktygslåda som man använder på ett medvetet sätt,
så att säga. Precis.
Och det är din definition av utvecklartestning.
Precis.
Bara åkte precis förbi det förut, men det här med, ska man anställa testare eller ej? Jag tror Erik började prata om det lite där.
Ja, lite teamsammansättning. Ja.
Precis. Ska vi bara, innan vi tappar den pucken, ska man ha en backendare, en frontendare och en testare? Eller kanske två backend, två frontendare och en testare, kanske ännu mer superklassiskt. Eller ska man annonsera efter teammedlemmar?
Jag själv annonserar ju efter teammedlemmar. Men det är så här, och jag hoppas att vi kommer in på det lite senare när vi bryter ner utvecklartestning i ännu mer detaljer, att det finns ju väldigt få silver bullets i branschen, inklusive utvecklartestning. Och det jag har sett i team, jag har sett väldigt framgångsrika team där alla i teamet har tagit ansvar för kvaliteten. Så gott de kunnat. Men om de teamen har varit sammansatta så att de som har varit teammedlemmar har alla haft utvecklarbakgrund, så blir det väldigt lätt att det blir tungt på den så att säga automatiserade delen. Det blir mycket automatiserade tester på alla nivåer, och det är jättebra. Men det jag har observerat, och det är ingenting som säger att det behöver bli så, men tyvärr har jag faktiskt inget motexempel, det är att man kan tappa lite grann det här holistiska perspektivet. Någon som verkligen kanske inte sitter med de här och grottar med de här enhetstesterna hela dagarna och kan steppa tillbaka och ha det här kritiska perspektivet att, men fungerar det här som produkt? Kommer det här bli bra? Hur är kundupplevelsen? Hur är användbarheten? Och sen för att glida in lite grann på det området mer, så finns det ju specifika delar. Som sagt, användbarhet är en sån sak. Prestanda kan ju vara en typisk sån sak. Och
funktionella grejer.
Och säkerhet, precis. Och säkerhetstestning brukar ju ändå göras av någon extern. Men så men just så kan det bli så att jag har som sagt sett produkter som har rullat miljontals kronor i månaden i olika transaktioner, och de har funkat rätt, men de har sett ut som skit helt enkelt.
Det är ingen som vill använda dem.
Nej, men de används, men fokus har inte legat på den biten, på användbarheten till exempel.
Men jag ska plocka upp en grej där bara. För du sa att om man har ett team som är där alla har en utvecklingsbakgrund, så får man fokus på automatisering. Men man kan väl också säga att om man sitter på ett team som sitter med två stycken dedikerade testare som aldrig skriver en rad kod egentligen, och bara manuellt testar, de gör ju också kanske att de tar bort automatisering, att man går åt andra hållet istället, att man tänker att vänta nu, jag behöver inte ens skriva enhetstest eller något annat test runt det här, för de kommer ju ändå
kicka igenom det här,
sitter där liksom. Ja, precis. Så det andra sidan av myntet, så att säga.
Precis, och om jag får ta vid lite där, så de där teamen har ju många fler problem här, och det kan jag tycka också så här erfarenhetsmässigt är att det är ganska svårt att hitta testare som kan kombinera både den här riktigt det här tunga testperspektivet, det kritiserande perspektivet, med å andra sidan vända lite på det, att men min roll är att stötta teamet. Jag använder hela min expertis för att och stoppar in den i, så att säga, i det proaktiva steget. Och det där är en resa som en del personer måste göra, tror jag. Annars, men den här diskussionen har pågått i testcommunityn i många år, så det är inget nytt.
Det kanske handlar om att utbilda teamet i vad det faktiskt handlar om, i kvalitetsarbete och hur man jobbar med test och så vidare. Att man inte bara sitter som en gatepoint på slutet och manuellt testar igenom sakerna.
Ja, men det är ju agil testning liksom. Alltså agil testning, det är ju testning som möjliggör agil utveckling. Och det betyder ju att testningen i sin tur får mycket bredare definition än att vara den som kollar saker, kontrollerar saker. För det här är den här klassiska gamla byggnads- och blueprint-metaforen. Att vi ska bygga någonting, det finns en ritning, vi stämmer av mot den här ritningen. Men utveckling fungerar inte så nu. Och här, nu vill man ju att i den perfekta världen och de riktigt duktiga testarna, de sätter sig, de parprogrammerar med utvecklare. Exactly. De är med i alla faser, de pillar med sig i miljön så gott de kan, och det är alltså, jag menar, alla idag måste ju vidareutbilda sig på något sätt. Och de riktigt vassa, nu är fnutt tecken i luften här, traditionella testarna, deras vidareutbildning för att passa i det agila teamet, den ligger ju inte i fler testtekniker, utan det ligger snarare i hur man kommunicerar kring det här, hur man får andra att göra det och hur det jackar in i testprocessen. Där ligger deras utbildning, medan utvecklarens utbildning kanske ligger åt andra hållet, som är återigen knutet till utvecklartestning, att där handlar det om att behärska mer testtekniker och förstå hur man jobbar med kvalitet.
Cool.
Ja, men precis. Ni hör ju här, eller om jag själv ska dra en slutsats av det här, så är det ju lite att anställ inte människor som i första hand identifierar sig som testare och bara tänker jobba med det till evig tid. Anställ gärna en blandning av bakgrunder där någon eller några har testbakgrund men har en T-shape i sin själ liksom, och vill lära sig mer. Det är så man får det vinnande teamet. Var ska vi vandra vidare någonstans sen?
Ja.
Agila testkvadranter nämnde du förut här när vi försnackade.
Mm. Ja, och det där, det knyter ju an till det här faktiskt. Och det är ju så att om man tittar på ett agilt team, hur det måste arbeta med testning, det är direkt knutet till vilka som är i teamet och vilka slags arbeten som görs. Och agila testkvadranterna är ju en, det är en sån här riktig fyrfältarmodell egentligen, med fyra fält, som säger egentligen vad måste ske för att man ska få fullständigt, så att säga, ett egentligen fullständigt kvalitetsarbete. Och nu hade man verkligen velat ha ett visuellt medium här.
Ja, men de kan få leta på Insta samtidigt, ja, om du vill rita samtidigt.
Eller nej, jag försöker måla med orden här,
ja, det
här helt enkelt. Och om man tänker sig att vi har två skalor ändå, eftersom det är en fyrfältare.
Mm.
Och den ena skalan är faktiskt så mycket som de här har fått lite olika namn med åren, för den här modellen har reviderats 3 gånger minst. Jag försöker bara dra den nyaste här. På ena sidan av den här skalan så finns det leda eller stötta utvecklingen. Och här handlar det om all testning, den här som jag sa, stöttande testning, som inte är så där kritisk, förstörande, nitisk, utan här gäller det så här gäller det trygghet, känsla av att man vågar göra saker. Det sker hos utvecklarna. På andra sidan av den här skalan så finns det här med, på engelska, det här är lite så här intressant när man leker med ord, där står det critique the product, men på svenska brukar vi säga, men inte kritisera, utan vi brukar säga utvärdera produkten. Och där har vi det här utanför perspektivet. Så däremellan kan det hända saker. Det finns olika saker här. Sen har vi 2 andra skalor som är att man tittar på produkten ur ett affärsperspektiv. Business facing. Och man tittar på den ur ett rent teknikperspektiv. Och då har vi liksom, då har vi 2 axlar och 4 kvadranter här. Och här kommer vi tillbaka till T-shapen. Därför att de här kvadranterna, de numreras också. Och den kvadranten som är tekniska tester som leder utvecklingen, där bor egentligen, skulle jag säga, det bor flera saker, men där bor egentligen enhetstestning. Och det är den testning, och där inser man att enhetstestning är ju inte så mycket testning egentligen, utan det är någonting som görs i samband med att vi skriver kod. Man kan botanisera den här modellen mer, men vi kan stanna där.
Om man tittar... Vi bara fastnar på enhetstestning lite, för folk som inte har en aning om vad det är. Kan du bara för snabbt beskriva vad är enhetstest egentligen?
Ja, jag skulle nog nästan vilja komma tillbaka till det här lite senare i en annan kontext. Men enhetstestning, det som är viktigt i den här kontexten att se, att det är tester som skrivs av utvecklare, punkt. Det är inte... De får gärna inspireras och, så att säga, introduceras eller läras ut, förstärkas, förbättras av testare, men det tillhör den personen vars uppgift är att skriva kod. Det är denna personens arbetsuppgift att skriva de här enhetstesterna. Och sen så finns det ett antal begränsningar eller riktlinjer för vad de här testerna får göra, hur stort avtryck de har. Det handlar helt enkelt om att de ska testa en liten del av funktionaliteten, och de ska vara väldigt isolerade. De ska inte vara miljöberoende. Sen så kan vi komma tillbaka till en mer exakt definition vid ett lite senare tillfälle. Men sen så har vi de testerna som är riktade mot affären och som fortfarande stöttar utvecklingen. Och där har jag några buzzwords att släppa. Kanske. Och det har ganska mycket med acceptanstestdriven utveckling, hela BDD-biten, behavior driven development och specification by example, scenariotester, egentligen också prototyper och simuleringar att göra. Så det ser vi återigen att det här är någonting som utvecklare ägnar sig åt för att känna sig trygga. Man vet att vi täcker vår kod med tester alltid eftersom vi avancerar. Men här börjar man titta lite mer på uppfyller vi affärsreglerna. Så här blandar man in massa roliga verktyg. Jag tror vi har en liten slott för att prata verktyg, men här vill man kasta in massa roliga verktyg, så det är här man gör det. Men det som är spännande här är att här vill man ju verkligen blanda in både kunden och har man inte blandat in testaren tidigare, så är det bara med här man ska blanda in testaren. För här handlar det om att tillsammans komma fram till hur ska saker bete sig, hur kan vi bekräfta automatiskt att de beter sig rätt. Så där ligger alla de testerna, och som sagt prototyper och simuleringar också, och här är ju fortfarande mest utvecklararbete. Tittar vi på den delen som handlar om affärsbiten och att utvärdera produkten, då skulle jag mest säga att det som är viktigt här är egentligen explorativ testning. Och det är här kanske i den här agila världen som testarrollen skiner. Därför att det är här man har chans att verkligen, om man nu vill som testare omhulda ett eget område, då är det explorativ testning man ska vara bra på. Och explorativ testning, det är ju inte ad hoc testning, utan det är jag vill nästan göra reklam för en bok just om som heter Exploratory Testing, skriver av James Whittaker från Google. Och där har han faktiskt listat, brutit ner ganska bra exakt olika sätt att göra explorativ testning på. Han kallar det för turer. Man tar olika typer av turer genom mjukvaran. Och det kan vara till exempel, och han har ganska sån här roliga namn på de här på turerna. Det kan vara någon sån här back alley tour. Då handlar det om att försöka gå och liksom hitta massa bakvägar, hitta liksom det som är bakom fasaden. Man har window shopper tour och då tittar man utifrån på gränssnittet, och han har något säkert 20-40-tal sådana här turer. Så här finns det ju väldigt mycket att hämta, hur man som testare planerar, för man kommer aldrig hinna göra alla turer under sin en eller två eller tre veckors sprint. Hur planerar man de här turerna, vilka som är viktiga, hur schemalägger man dem? Så där, om man vill glänsa någonstans, så är det i den kvadranten. Det finns lite till där, men det är detaljer. Och sista biten är den tekniska utvärderande biten, och där är vi tillbaka till de så att säga icke-funktionella, tråkigt ord, men kvalitetsattributen helt enkelt, prestanda, säkerhet och last och allting där. Och den här modellen den är väldigt bra, för den kan dels visa den att ett team måste täcka upp de här fyra områdena, annars kommer någonting saknas. Så man kan i princip använda den här modellen för att bygga sin teststrategi.
Det är en bra idé. Alltså det du menar, eller det man skulle kunna göra som slår mig då, det är ju att slänga upp den här på väggen visuellt bara, och så diskutera med teamet hur täcker vi varje kvadrant liksom. Vad är det vi gör som faktiskt säkerställer den här kvadranten?
Man kan köra retro med det här temat och köra den då
liksom. Kan man göra också,
till exempel.
Så det är en god idé att använda.
Verkligen. Nu har jag ju då, i alla fall, jag kunde ju förstås inte hålla mig, så finns ju på ett A4-papper här, det är min tolkning av det hela, och den hamnar väl kanske
på
Instagram samtidigt som det här avsnittet släpps, tror jag.
Om jag får kanske plocka upp det lite grann här, så som sagt, eftersom jag har claimat begreppet utvecklartestning lite grann, så vi sa ju att det är systematisk och intentionell användning av testtekniker, och det är jättebra, men vad betyder det i praktiken? Det är liksom fina ord. Och då är det så här att jag har lagt några år på att skriva en bok om det här, och ironiskt nog så kom jag inte på dels vad utvecklartestning var när den här boken efter att den gick i tryck kom jag på vad utvecklad testning var. Så det är så här, tabbe ett. Tabbe två var att jag hittade mina kärnkompetenser också efter att boken har tryckt.
Eller kanske det är för alla skriver två böcker.
Ja, nej men precis. Ja, nej men det är sant. Och bara för att liksom spänna upp lite grann så tänkte jag bara rabbla de här kompetenserna och sen beroende på vad ni tycker är intressant så kan vi fördjupa oss i det. Men den första kompetensen är ändå så här att man måste som någon som praktiserar utvecklartestning, man måste förstå vad testbarhet är. Därför att ofta så hör man så här när man sitter som utvecklare så är det någon som klagar och lägger sig kodbas och det här är inte testbart och bla bla bla. Men det är väldigt bra att veta vad det faktiskt är.
Mm.
Så, och det finns ett antal saker som driver testbarheten.
Mm.
Sen går det inte, nästa kompetens är att det går inte att som utvecklare inte behärska enhetstestning.
Nej.
Det är bara liksom, det är en kärnkompetens och det som någon som har hållit ett antal kurser i det här så kan jag tycka att det finns fortfarande ganska mycket förbättringspotential på det området. Så
det är väldigt många utvecklare som inte har på med enhetstestning.
Tyvärr ja, jag är ledsen att säga det men vi kan väl säga i alla fall att det finns mycket förbättringspotential i det området så sårar
vi
ingen.
Vi kanske har tjatat om det här men senast Erik och jag jobbat tillsammans i samma organisation så jobbar ju vi med att driva upp det här och då tror jag det var att vi började på 18% eller något sånt där va?
Precis, men vi gjorde
drev upp det till 50 kanske eller något
sånt. Ja, vi kom längre än så också men det man kan göra rent tekniskt också det är att man inte kan checka in kod så vidare om inte teckningen blir bättre och bättre så att säga.
Ja, men då rör ni ett annat kärt ämne och det är den här coverage-procenten här.
Ja, och där kommer liksom, vad är den magiska siffran?
Ja, men precis, där kom den också. Ja och det... Där kan jag ju dra några anekdoter men för det första för att bara så här ta den här teoribiten av det här för man är ju liksom tråkig om man har skrivit en bok om det här så har man så tråkiga teorier och vi vet ju att coverage säger ju ingenting om ingenting egentligen. Det kan vara felaktiga testfall, det kan saknas massa saker i koden, det kan bli ibland så har jag sett tester där man har gått igenom kod men inte verifierat och det kan bli hur fel som helst. Däremot så kan man säga att vänder man på den, en gång var jag med i ett team som byggde en betalningslösning och där körde vi körde något slags ful variant, ingen puritansk variant av testdriven utveckling och bara körde sådär, vi kör enhetstester, vi kör integrationstester, vi kollade aldrig på coverage. Sen när vi var klara så slog vi på coverage.
Ja,
och där kan ni gissa
70%.
85.
Ja, nära, 96.
Oj jävlar.
Och då såklart, bara för att vi var tvungna så körde vi de här onödiga testerna som vi förstod att vi behöver dem inte men vi ville få upp det till 100
såklart.
Bara för skojs skull. Ja. Det är verkligen, snacka om goldplating men det var inte så många tester. Men ja, så kan man tänka kring coverage.
Jag tror bara varför coverage är populärt att prata om också det är för att jag tror det är många chefer utan kunskap som efterfrågar för ett väldigt enkelt KPI att förstå. Alltså vad har ni för procentuell enhetstäckning av den här applikationen? 70%, oj vad bra. Förstår du, det förstår någon som inte kan något förstår
det. Nej liksom. Men alltså det är ju...
Får jag säga något till det här försvar? Jag är även en sån här chef som inte förstår bättre då. Eller? Men jag menar, jag tycker mig ju se att i organisationer där man intresserar sig för coverage så driver man mot en automatiserad pipeline och det är många saker som blir bättre. Självklart går det väl att suboptimera och göra fel, det gör det ofta eller nästan alltid. Men om man är någorlunda mogen organisation och folk har lite integritet så blir det ofta bra ifall att man tittar på den siffran. Faktiskt.
Ja, nej men jag håller med där. Det kan inte bli hur, jag menar, täcker man ändå 70% av sin kod. Det kan inte bli, den kan inte vara hur dålig som helst liksom.
Inte 70% skittester
typ. Antagligen inte.
Ja, så nej jag håller med. Jag håller med.
Okej, vi går vidare på listan.
Ja, tack. Thanks for bringing me back. Grundläggande testtekniker och det var väl kanske där som min liksom idé till utvecklad testning föddes och här måste jag erkänna det här är också lite sådär jag vet att i vissa riktigt riktigt agila kretsar så hade man spottat på mig nu om jag säger att jag har plockat upp de här från ISTQB. För de som inte vet vad det här är så är det International Testing Qualifications Board kanske?
Något sånt.
Kanske, något close enough liksom. Och de har ju för sig också moderniserat sig, men på min tid när jag läste det här, eller på säga, så hade de en sån här, de har ett antal kurser på olika nivåer, och det här är grundkursen faktiskt. Det är en sån här kurs som du går på 3 dagar, och sen så får ett grundläggande certifikat, och man kan ha jättemycket åsikter om det här, och jag tycker inte att allt är bra där, kanske inte så mycket, men en del saker som är bra, det är faktiskt hur de förklarar testtekniker, och jag tycker fortfarande att de är bland de bästa på att förklara de här grundläggande testtekniker.
Tror du en exempel på några sådana här grundläggande?
Absolut, och det är de här vanliga som är liksom gränsvärdesanalys, ekvivalenspartitionering, olika typer av tabellvarianter. Jag kämpar lite här för att jag brukar använda de engelska termerna för det här, så det är därför jag kämpar lite grann. State transition testing, tillståndsmaskiner för att visualisera, eller tillståndsdiagram för att visualisera testerna. Och det här är alla de som jag har nämnt här, är grundläggande testtekniker, och De tycker jag att man som utvecklare bara ska kunna, helt enkelt. För det är de egentligen som svarar på frågorna, hur många testfall behöver jag och vad behöver jag testa. Och de ger också struktur i testningen. Och det är väl där det här stora, när enhetstestning kombineras med de här grundläggande testteknikerna, som man får en ganska bra sådär, man får ganska bra förståelse och ganska bra självförtroende för att, ja men nu har jag nog rätt bra koll på vad jag har skrivit för kod och vad jag har testat. Man mår rätt bra när man får till det här. Sen täcker inte det allt, såklart, som sagt. Nu sitter jag och tecknar i luften igen här. Krav kan saknas, eller önskemål som jag brukar säga, önskemål kan saknas. Och man kan misstolka allt möjligt här, men man vet att i alla fall rent mekaniskt så har man testat sin kod ganska bra. Eller checkat. Jag måste nästan komma in på det här nu, för nu har det gått så lång tid och jag har inte fått säga det här om testing och checking.
Kör.
Nej, men det är så viktigt.
Testing versus checking.
Ja, jag måste ju säga det. Ja, men vilket är... Oj. Så har jag inte hört den frågan ställas förut.
Nej, men det här är agilpodden, så här, ja. Här är det alltid lite krispigare.
Ja, precis, ska det vara lite bäst. Ja. Nej, men så här, det här är ju också en sån här diskussion som har pågått ett tag, ett bra tag skulle jag säga, i framförallt testcommunityn. Nu måste jag säga på ett tag, jag har inte följt den på ett tag, så jag vet faktiskt inte senaste status, men i samband med att agil testning blev omtalat, och då får jag i min tidräkning, så är det ungefär efter att Lisa Crispin och Janet Gregory släppte sin bok om agile testing, och då började det surras på.
Och när var det?
På riktigt. Oj, nu, det var en svår fråga.
Nej, men 0-tal eller 10-tal så att säga.
Får jag chansa på 7-10 år då? Så jag bara
kring 10.
Tiden går fort liksom. Ja, men tiden går fort, så jag vet inte. Men där då börjar man verkligen prata om agil testning, och då börjar man prata om det här som vi pratade om i början. Vad ska testarrollen vara? Mm. Och sen gjordes ganska mycket arbete av James Bach och Michael Bolton, som också är stora namn i testvärlden, kring just att försöka bena ut vad det här är. Och de har en, kan jag tycka, ganska sympatiska definitionen av att checking, det är det här som en del progressiva, eller ja, låt oss säga progressiva, agilpodden, så progressiva testare kallar för zombie testing. Det är det här dumtestandet som man gör med manuella protokoll. Man vet att man kommer alltid köra samma scenario igen, och man förväntar sig samma resultat. Det finns liksom inget intelligent arbete, det måste bara göras, man måste bara harva, man måste plöja åkern här. Och det här funkar ju inte nu. Alltså det funkar, alltså rent, dels så är det själsdödande.
Det
är självständigt. Man mår inte bra av det. Alltså det är någon slags, ja, nej, jag ska inte sätta etiketter på det, men det fungerar inte om man ska leverera varannan vecka, helt enkelt, eller för all del continuous delivery varje dag liksom. Så det fungerar helt enkelt inte. Men det kallar de för checking, därför att det finns liksom ingen, det finns ingen slump, det finns ingen intelligens, det finns ingen kreativitet i det, och då checkar man så här: jag stoppar in 1 + 1, det ska bli 2, jag checkar att det är 2, det måste göras, ja, men det är checking. Och det säger de så här: ja, men det här kan maskiner göra. Det med datorer är jättebra på att göra det här.
Program skulle kunna göra det.
Precis. Medan testning, det är en mer återigen kreativ aktivitet där man använder i princip alla mentala resurser man har, och man skiftar perspektiv och man anpassar sig och man är både reaktiv och proaktiv. Mm. Och det är där som sagt som testar skrot och chans att växa, och där vill man ju väldigt gärna göra den här distinktionen mellan testning och checkning. Så för att knyta an till den tredje kompetensen, så är utvecklartestning handlar jättemycket om att automatisera checking egentligen med goda programmeringstekniker, och det är det man gör när man föder ihop enhetstestning, fundamentala testtekniker, man får automatiserad checking. Det är där vi är.
Och så kan man lägga den energin som man har kvar sen på riktigt på testen, riktigt lilla testningen som man behöver göra, så att säga.
Ja, precis. Och det är också
hantverk.
Precis, och det är också ett sätt, om man tittar i lite bredare, så ser man att man vill, om man nu har hittat sin riktigt braiga testare som är proaktiv, som är en riktig quality champion, då vill man inte trycka ut massa dynga som bränner ut den här testaren som kommer få göra checking. Så egentligen ett stort syfte med utvecklartestning är att ta bort allt sånt här, ta bort den här, alla förutsättningar för att göra sån här zombie-testing egentligen. Så att man kan använda en människas tid till någonting högkvalitativt, helt enkelt. Så på sitt sätt så hoppas jag att jag helt enkelt räddar massa människor här genom att prata om det här.
Ja, men det är skitbra.
Ja, det är skitbra. Jag känner mig lite skyldig här, och jag känner igen en dialog som har förekommit i organisationen från tid till annan, ungefär att om man har någon människa som inte riktigt kan göra sitt nuvarande jobb, det kan vara av alla möjliga sorter förstås, och så kan det vara så att det behövs hittas enklare arbetsuppgifter. Då är det jättevanligt förslag att det kommer upp: kan inte den här personen bli testare? Och jag har nog själv lite varit i det laget som har varit med och föreslagit eller åtminstone stöttat den idén. Men sen har jag ju då, alltså, så, inte kanske så duktiga som du, men ändå människor förklarat för mig liksom vad testning egentligen är för någonting och så vidare. Och för det jag förstår att cheferna då har tänkt sig, det är ju ofta att det är zombie-checking liksom, exakt. Men det är ett modernt utvecklarteam då försöker förklara för mig att vi har inte så jättemycket nytta av någon som bara ska sitta och göra zombie-checking. Och det stödjer lite det du säger nu då liksom. Så jag har ju faktiskt de senaste åren släppt den teorin.
Vad bra.
Ja, det känns ju bra. Och det
känns bra faktiskt.
Ja. Okej, jag ska rulla på med lite andra kompetenser och försöka plocka upp lite här. En kär och lite perifer kompetens som jag tycker ändå, där har jag faktiskt dammat av någonting lite gammalt i, att jag har dammat av programming by contract. Och det här har också sin historia, för egentligen så vill man säga design by contract, men då har Bertrand Meyer, gubben som har skrivit den tjocka 1200 sidors boken om objektorientering, han har trademarkat design by contract, så jag får inte ha det i min bok, så jag var tvungen att skriva programming by contract. Men det gör ingenting, det viktiga är att vi pratar om kontrakt, och design eller programming by contract, det handlar ofta, när man stöter på det, så stöter man på det i ett språk som stödjer det här, och det är helt enkelt runtime-kollar på olika pre- och post-conditions, alltså villkor. Ofta så tänker man, vad ska vara sant när jag går in i den här metoden? Vad ska gälla för argumenten? När jag lämnar den här metoden, vad ska gälla? Vilka predikat eller vilka sanningar ska vi uppfylla för returvärdet? Och så har man någonting som heter invarianter, som är också villkor för vad som får ske i metoder eller loopar. Men nu vart det jättetekniskt. Det är inte så här jätteviktigt egentligen, men Eller jo, det är ganska viktigt, därför att från den här terminologin så tycker jag att oavsett om man har ett programmeringsspråk som stödjer det här i runtime,
mm,
eller om man bara egentligen tänker på de här kontrakten, för man kan se till att de här kontrakten upprätthålls, som sagt, antingen genom runtime-checkar. Eiffel, Bertrand Meyers språk, är ett praktexempel på det, men egentligen så fort man stoppar in det här assert-nyckelordet så försöker man på något sätt göra någon slags runtime checking av kontrakt. Så antingen är det på det sättet, eller så kan man tänka sig att man skriver enhetstester för att veta att jag har det här kontraktet, jag kommer inte få en runtime check, men jag försöker skriva dem mot det här kontraktet i alla fall. Man kan i viss mån använda statisk analys för att göra det här också. Det är alla de här klassiska, många språk har ju olika annoteringar eller attribut som är så här not null och positive och sånt här. Det är lite grann återigen den här kontraktstanken. Och det jag tycker är viktigt ur ett utvecklartestperspektiv, det är att förutom att man har sina grundläggande testtekniker, att man har en annan ingång. Och det här är en annan ingång till vilka testfall ska jag ha? Vilka tester ska jag skriva? Jo, men det här ska uppfylla det här kontraktet. Om jag rabblar lite kompetenser till, det här kommer man in direkt, man kommer in direkt på det här när man enhetstestar, och det är hur man använder olika typer av test doubles. Och
test doubles,
jag vet inte ens vad det heter test på svenska. Bar. Nej, men test doubles, det är när vi stoppar in, när vi har ett beroende i enhetstestet, och helt plötsligt så kommer vi in i den här nomenklaturen med stubbar, mockar, fakes, spies och dummies. Och det här är sånt här, om man har kurser i det här, så ser man att väldigt få personer vet på skillnaden vad en stubb och en mock är. Folk gillar ju att mocka bort allting liksom. Det är det de säger. Jag ska mocka bort det här. Ja, men det är lite så. Det här är ju viktigt. Är man jätteintresserad så kan jag bara säga att en stubb, som är ändå den vanligaste... Jag vet inte, har vi ett bra namn för det här? Jag tror att en kollega till mig kallar dem för inhoppare. Nej, det blir inte bättre.
Vi kan ta på engelska.
En stubb är den vanligaste teststubben. Och det är egentligen så fort du beror av någonting som... ger dig ett värde, det vi brukar kalla det för indirekt input egentligen. Du har en kollaboratör som ger dig ett värde, och den här kollaboratören är svår. Du kan inte ha med den i ett enhetstest, därför att enhetstester har ju de begränsningarna att de ska vara isolerade. Och där kommer vi tillbaka till det här, de ska vara isolerade och snabba, så vi får inte ha med oss databaser, vi får inte ha med oss filsystem, vi får inte ha med oss nätverkssocket med mera.
Så fort vi program och sådär.
Andra program, precis. Så fort vi sätter på någon sån, då måste vi byta ut den mot någonting. Ja, sen testdriven utveckling. Här vet jag att vi pratade lite. Ja, men är det fortfarande? Snart. Det var väl ett buzzword för ganska många år sedan.
Ja, jag tycker jag hör det fortfarande.
Ja, fortfarande?
Vi ligger lite efter.
Ja, men vad hör ni då? Berätta. Och så kan jag vila rösta lite. Det är bra.
Ja. Oh, men det är ju faktiskt lite så. Det används som ett sånt argument. Som att så här måste,
det måste vara bra.
Det måste vara bra. Så här ska man göra. Det är faktiskt lite så.
Det låter ju kvalitetshöjande. På ordet bara liksom.
Det låter modern också, det gjorde i alla fall för ett tag
sedan. Det är med test.
Ja, okej. Ja, det är nästan så att jag vet, jag får alltid så mycket, jag nu höll på att svära här, men jag får...
Det får man också i den här
podden. Ja, jag får mycket skit nu varje gång jag pratar testdriven utveckling här, men om vi börjar så här, om vi börjar snällt bara så här. Testdriven utveckling är en av kompetenserna i utvecklartestning. Det är en av nio, så man kan börja med så här, inse så här hur viktigt jag tycker att det är. Sen så, som sagt, det som är det här vet vi, eller kanske, jo, vi vet att testdriven utveckling, det är ett sätt att egentligen driva design av kod. Ja. Det har ganska lite med testning att göra egentligen. Så det är det stora problemet med hur testdriven utveckling presenteras ofta, är just att det är ganska frikopplat från testning. Eller det är inget problem, det är en teknik för att driva design av kod med tester. Den stora fördelen, absolut stora fördelen, är att man får 100% testbar kod. Det går ju inte att skriva otestbar kod eftersom testet kommer först.
Mm.
So far so good.
Mm.
Men just att man saknar nästan, nu kanske jag hårdrar lite, men kopplingen till återigen vad man ska testa är inte självklar liksom. Det, om man tänker så här, när jag pratar testdriven utveckling och försöker liksom förklara vad man ska tänka på, så är det så att det finns en ordning i vilken vi skriver testerna, och den här brukar liksom kanske inte alltid undervisas heller. Men om man tänker sig att så här, första testet som man skriver, det är så här, det är ganska enkelt. Första testet tar fram ett API. Man har ju ingenting egentligen. Mm. Ska man följa skolboken? Ja, men red, green, refactor. Okej, red. Jag skriver mitt första test som låter mig hitta mitt API. Uh-huh. Jättebra. Vad är nästa test liksom?
Ja, jag vet inte.
Nej, och du är inte ensam om det liksom. Nej, okay. Nej, men precis. Och nästa test är ju, det är ju ett eller flera test som låter dig testa Happy Path.
Uh-huh.
Fortfarande bra. Uh-huh. Vi driver ut funktionalitet.
Uh-huh.
Eller hur? Vi designar kod. Vi driver ut funktionalitet. Sen blir det intressant. För sen slutar den här drivaspekten. Alltså så småningom när vi har drivit ut grundfunktionaliteten med Happy Path, då skriver vi tester för att utforska flera saker. Så fort vi vet att det här kommer funka, då börjar vi utforska flera delar av lösningen.
Uh-huh.
Och sen kommer de vad ska man säga, fnutt negativa testerna, där vi börjar testa felhanteringen och sådär. Men när vi har gjort det, då har vi där börjar vi gå in på testning egentligen. För i det där läget, om man ska börja testa, då ska man ju gå tillbaka till sin gränsvärdesanalys, tillbaka till sina ekvivalensklasser, state-diagram, tabeller, you name it, och lägga på tester också, för att designen är redan färdig.
Mm.
Så därför tycker jag det är en sån sak som gör att testdriven utveckling är en teknik bland andra. Sen är det ju så att om man tittar på, jag raskade förbi lite grann här, men om man tittar på första kärnkompetensen, vad är testbarhet?
Mm.
Om man bara tittar vad det är. Testbarhet är egentligen, om man tittar upp och kollar på det på Wikipedia, så kommer man säga att testbarhet är observerbarhet och kontrollerbarhet.
Mm.
Fantastisk definition, därför att den gäller från i princip metoder på 2-3 rader till hela system. Där man kan resonera på både mikro- och makronivå om testbarhet. Och tittar man på vidare definitioner, så vill man gärna inkludera litenhet, ursäkta ordet, men smallness, litenhet i det här. Att det är någonting litet, så är det också testbart. Och det här kan man ju lära sig, framförallt om man jobbar i legacy-kodbaser.
Mm.
Så vet man ungefär, för det är det absolut bästa sättet att lära sig om egentligen enhetstestning. Det är att jobba med gamla kodbaser och se hur man inte ska göra.
Hur man försöker skriva enhetstester på gamla legacy-grejer.
Precis, då lär man sig
vad som skulle ha gjort annorlunda.
Ja, precis, då märker man ju vilka konstruktioner som man ska undvika. Och det här, om man kan det här, då finns det ingenting heligt i att skriva testet först. Det finns ingen magi som uppkommer bara för att man kan.
Man gör det innan man skriver.
Ja, man kan ju bara vända på det. Ja. Alltså, det kan man.
Fattar jag rätt om jag tänker mig att testdriven utveckling är en metod för att skapa kod som leder den in lite på ett ganska sunt förhållande till test.
Men arbetet jättebra. Är
absolut inte klart bara för att man gör det, utan det kommer även behöva göras andra arbeten.
Det behöver göras andra saker, absolut.
Det är en möjlighet som inte ska föraktas, men som man absolut inte måste använda för att man kan få bra kod ändå. Liksom.
Absolut, absolut. En erfaren utvecklare kan lätt vända på det här. Däremot rekommenderas det inte om man inte vet vad man håller på med. Då är det bäst att testdriva tills man hittar det.
Just.
Absolut. Sista kärnkompetensen är att egentligen sträcka sig bortom enhetstester. Och då blir fältet oändligt komplicerat. Därför att enhetstester är otroligt väldefinierade.
Mm.
Sen är det ju så att ingen vet vad ett integrationstest är. Det finns ett antal konkurrerande definitioner. Och sen så har vi liksom systemtest, end-to-end-test, det ena med det andra liksom. Mm. Och mogna team, allt eftersom man expanderar och man får bättre koll på det här. Återigen tillbaka till vad är testbarhet. Mm. Då vill man se att om vi har så här bra koll på vår kod på enhetsnivå, då kan vi jobba med testbarhet i ett mycket vidare perspektiv. Och där börjar man jobba bra med just integrationstester, det är väl det som naturligt brukar komma sen, och sen så kommer alla typer av end-to-end-tester. Så det där, och det där är ett jättestort område, för de här testerna har helt andra kvalitetsattribut, de fungerar helt annorlunda, de är långsammare, de är mer sköra, de har längre setup, de kräver mer tid, de kräver infrastruktur. En underbar vetenskap i sig själv, men det jag försöker liksom sammanfatta det här till och säga att det här är en av de 9 kärnkompetenserna i utvecklartestning.
Cool. Och om jag nu sitter och lyssnar på den här podden och så är jag antingen...
Då har du hört en monolog liksom.
Ja, då har jag hört en monolog. Nej, men jag tänker då kanske jag funderar på okej, nu måste jag ta tag i det här när jag kommer till jobbet på imorgon liksom.
Ja, men det är bra.
Både som kanske utvecklare och eller chef eller vad man nu har för roll. Testledare. Scrum och så, eller testmanager. Vad ska man börja liksom? Speciellt om man kanske sitter på... Många sitter ju inte i lyxen att få börja skriva ett nytt system, utan många gånger handlar det om att ta över befintligt liksom.
Ja.
Vad är det viktigaste? Var börjar man någonstans?
Det beror på. Det har jag lärt mig. Nej, men när jag började skratta, för jag... Ja. Helt annan historia här. Jag tänker på någon jurist som var på, när jag läste Jöken för länge sedan, så hade han alltid så här: det beror på, och så började han skratta. Så då började jag skratta så här. Nej, men det beror på, alltså, så här, om man är lite krass, i legacy-system då har man inte en chans att täcka allting med enhetstester. Man kan öva lite grann, just för att eller för det första så ska man börja bara. Man ska börja någonstans, det spelar ingen roll var. Men man ska börja någonstans. Man ska uttrycka intentionen faktiskt. Som vi kommer ihåg, intentionell användning av testtekniken. Och jag tycker ändå man ska banne med börja med enhetstester.
Hur snårigt läget än är.
Man kan nog sänka lite tid i det, därför att det man kommer snabbt lära sig i legacy-systemet, det är i alla fall just mycket om, man får med sig den här hela dependency-breaking-biten. Man kommer förstå så här, man kommer definitivt lära sig testbarhet hands-on. Man kommer lära sig, så här ska jag inte göra. För liksom definitionen av ett legacy-system är ju ändå någonting gammalt, stort och otestbart. Liksom. Så då kommer man... Jag kan stå här och babbla om i liksom 3 timmar till om liksom vilka principer man ska följa. Men om man sätter sig i sin kodbas och skriver det första enhetstestet, då kommer man se, så här ska man inte göra. Så där får man med sig både grunderna i enhetstestning, användning av kollaboratörer och dependency breaking. Så man får med sig 3 kärnkompetenser direkt. Men sen så får man titta lite sådär faktiskt på var finns det bang for the buck. För ny utveckling, kör testdriven utveckling, läs en bok, titta på YouTube, ta in någon som kan det, använd vad ni vill här. Ny utveckling, testdriven utveckling, jättebra. Men i de gamla systemen så kan det vara så att det är mer ekonomiskt försvarbart att faktiskt börja med den sista kärnkompetensen som är end-to-end-testerna. Därför att de kan faktiskt, de ger oftast, enligt min erfarenhet, mer bang for the buck. Att det känns mycket tryggare att skriva de här lite mer mäckiga, roddiga, stora testerna. Men om man har kommit upp i någon slags volym, säg 20-30 stycken för ett halvstort system, då har man täckt upp de vanligaste flödena ändå genom systemet. Då känns det rätt bra liksom, så här. Om man vet att i mitt anonyma system X, vad jag än gör för refaktorisering och deployment, då vet jag att man kan köpa produkten, man kan ta emot en betalning, man kan göra, om nu råkar mejlet skick råkar vara viktigt, så kan man göra det liksom. Och det ger en väldigt trygghet i att man vågar labba. Och då är vi tillbaka till den här testningen som stöttar utvecklingen, att man vågar göra förändring, man hjälper sig själv, man skapar trygghet. Så jag tycker någonstans där ska man börja.
Ja, coolt. Bra. Cool. Då vet alla vad ni ska göra när ni kommer till jobbet.
Jag minns några enhetstester. Har ni värsta lägga, sen går ni loss på end-to-end-tester sen. Och får det att funka. 20-30 stycken för ett mellanstort system.
Ja, nu kommer någon hålla mig vid den här siffran. Ja, skitläskigt.
Jag kommer hålla mig.
Ja, det är bra. Vi kanske ska börja runda av det här,
ja,
helt enkelt.
Ja. Jag kan, precis, är det något mer du vill nämna?
Ja, nej, men alltså jag vet en bra bok som sammanfattar det här på något 300-tal sidor faktiskt. Så när jag ändå får tillfället att fräckt göra reklam för min bok, så vore jag, ja men det ska jag verkligen göra.
Ja, och
det man ska leta efter är helt enkelt developer testing. Mm. Boken heter Developer Testing. Mike Cohn har satt sin kråka på den, så det är en fin grön svart bok. Så samlar ni på signaturserieböcker, så är det någon som kommer göra sig bra i bokhyllan.
Mm.
Och jag har verkligen, det jag har kämpat med i den här boken, det är faktiskt att, och det är målen med boken, är att samla ihop mycket av det här. För som sagt, de här 9 kärnkompetenserna, de spänner över väldigt mycket. De spänner över testning, de spänner väldigt mycket egentligen över bra hantverk också. Och hela liksom refactoring-biten, dependency breaking. Och jag har egentligen försökt sammanfatta ganska mycket på ganska få sidor ändå. Så man får med sig, kanske inte ska kritisera sin egen bok så här, men det är inte den mest lättlästa boken. Det är ganska mycket information per sida i den, men å andra sidan, om man strävar efter effektivitet, så är det ganska...
Ja, det är mycket bang för buck.
Det är mycket bang.
Så det är bra. Vad hittar man boken? Man hittar den typ av Libris och Bokus eller vad?
Ja, det är en bok via Pearson helt enkelt. Så Amazon, Adlibris, Bokus, överallt där man
hittar. Så det är bara att googla på developer testing så kommer ni hitta.
Precis, det finns en kompanjonssajt som jag tyvärr som tvåbarnsförälder inte riktigt har haft så mycket tid att underhålla, men det står lite om inget annat om de här kärnkompetenserna och det står lite verktygslänkar där och det står lite grann, inte så här tok mycket, men då är det developertesting.rocks, alltså som rock and roll. Ja, så developertesting.rocks är kompanjonssajten. Den är inte vacker, det är en WordPress, men det står lite saker.
Den är testad.
Nej, det är den inte. WordPress funkar. WordPress funkar. WordPress funkar. Nej, men där är det. WordPress funkar.
Okej, bra. Vi ska tacka för oss också då.
Verkligen.
Vi finns på Instagram.
Precis. Där kommer Fyrfältan komma upp samtidigt som det här avsnittet.
Agilpodden heter vi där.
Ja.
Och så måste vi på mail också.
Ja. Agilpodden@gmail.com.
Mm. Och sen får vi nästan ta på vår hemsida också. Som just jag råkade bygga här en kväll.
Finns en prototyp hemsida, eller det finns en hemsida.
Det gör det faktiskt, ja. Agiltpodden.se är det. Och där finns ju också en liten hemlighet faktiskt. Det finns ett menyalternativ som heter Boken.
Den kommer inte upp där.
Den finns där. Och tanken är också att där kan man faktiskt redan idag göra en intresseanmälan på den här boken vi skriver. Vilket vi gör. Och vi har också med en illustratör då som hjälper oss att göra bilderna för den här boken. Precis. Och det är egentligen tanken att det ska bli någon form av agil grundbok i, kan man väl säga. Vi återkommer verkligen mer om den.
Vi kommer mer in på det.
Ja, vi håller på att skriva den just nu i alla fall. Supertack för att ni lyssnar då.
Ja, tack, vi hörs.
Och tack för att du kom.
Verkligen. Tack så jättemycket.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Mm.